Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och idag så har jag Maja Inkala här som är talesperson för stiftelsen Allbright. Välkommen hit.
Stort tack.
Du, ni kartlägger ju hur det ser ut med jämställdheten i de svenska börsnoterade bolagen. Och ni kommer idag när vi släpper det här avsnittet så kommer ni med en ny rapport. Och det är den mest positiva någonsin, eller hur?
Ja, men det är mycket som pekar mot det i alla fall. Efter fjolårets rapport så var vi väldigt oroade över att jämställdheten faktiskt börjar gå bakåt inom näringslivet. För att det var det vi såg indikationer på. Vi såg att bolagen antingen hade stannat av helt när det kom till utvecklingen eller så gick den till och med bakåt på vissa fronter. Men i år så ser vi ju faktiskt att kvinnorna återigen ökar. Både i ledningsgrupperna, på vd-poster och i styrelser. Så att det är väldigt positivt att det går framåt igen.
Är det något som har överraskat dig? Ni fyller 10 år i år och har sysslat med den här kartläggningen under en 10-årsperiod. Är det något som har överraskat dig mycket med den här rapporten som ni kommer med nu?
Ja, men i den här rapporten så har vi faktiskt för första gången tittat på ägande och hur ägandet är fördelat mellan chefer på ledningsgruppsnivå i börsnoterade bolag. Och där, när vi tittar på hur det ser ut mellan män och kvinnor så ser vi att män äger 99% av aktiekapitalet och kvinnor äger mindre än 1%. Och det kanske inte är överraskande att nivån är så låg, men det som är tråkigt är att det inte har hänt någonting. Vi ser en utveckling på vd-poster och på ledande positioner i styrelser. Men när det kommer till ägandet så är det fortfarande bara män som äger.
Har ni gjort någon analys av varför det ser ut så?
Absolut. Ja, men tittar vi på de som faktiskt toppar den här listan över de som har störst kapitalinnehav genom aktier i det egna bolaget så är det ju främst personer som har grundat ett bolag och sen fortsatt som vd när bolaget har börsnoterats. Mm. Och här har ju män ett väldigt stort försprång om man jämför med kvinnor för att det faktiskt är första gången i år som vi ser en kvinna grunda ett bolag och fortsätta som vd på börsen. Och det är ju Revolution Race med Pernilla Nyrensten.
Mm, just det. Jag har faktiskt intervjuat henne här
kul.
I podden också. Och kommer ni fortsätta kartlägga ägandet framöver, vad ni tänker? Och kommer ni i så fall också kartlägga ägandet i styrelserummet, hur det ser ut där?
Det vore ju väldigt intressant att fortsätta kartlägga ägandet just för att det är så otroligt stor skillnad där fortfarande. Och att vi historiskt har pratat väldigt mycket om liksom styrelser, ledningsgrupper, vd-poster, då känns ägande också som ett naturligt nästa steg att också granska. Mm. Så att vår förhoppning är att vi fortsätter med det framöver också och det är inte omöjligt att vi även granskar styrelserna i nästa års rapport.
Om vi börjar med liksom vd-posterna till exempel, då ser man att där är det faktiskt rekordmånga kvinnor som är vd-ar. De har ökat här från 35 stycken till 43 kvinnor som är vd för något börsnoterat bolag. Vad säger det?
Ja, men det är absolut glada nyheter, om inte annat. Andelen vd-kvinnor har ju stått still runt 10% ett tag nu. Det var länge sedan vi såg ökning på den fronten. Och i år så ser vi att 12% av vd-erna är kvinnor. Och det är ju fortfarande lågt, men det är ju väldigt glädjande att det faktiskt ökar. Och där ser vi också att en stor del av den här ökningen är att vi faktiskt har 6 nynoterade bolag som gjort entré på börsen med varsin kvinna på vd-posten. Så att nynoterade bolag hjälper faktiskt till att putsa på jämställdhetsstatistiken.
Mm. Ni delar också in i olika branscher. Och kan man säga att det finns också en särskild bransch där som också hjälper till att putsa till de här siffrorna?
Absolut, absolut. Inom kommunikationsbranschen så är ju faktiskt en tredjedel av vd-erna kvinnor. Ja. Vilket är nästan 3 gånger så mycket som hos börsen i stort. Så att kommunikationsbranschen hjälper också till att pusha på statistiken i rätt riktning.
Om vi då ser till ledarskikten. Där står det lite mer still, eller?
Precis. Ja, men det vi kan se är ju att kvinnorna i stort ökar i ledningsgrupperna. Mm. Men majoriteten av börsens bolag är ju på gula listan. Vilket betyder att de har rekryterat 1 eller 2 kvinnor till högsta nivå och sen nöjt sig där. Mm. Och vad det innebär är ju faktiskt att andelen jämställda bolag inte ökar. Vi ser fler kvinnor, men vi ser inte fler jämställda bolag. Vilket enligt mig tyder på att många bolagsledare faktiskt inte ser jämställdhet som en fråga med affärsvärde. Eftersom att man nöjer sig med att vara medelmåttig helt enkelt.
Det här kan låta dumt, men vad är ett jämställt bolag? Hur kategoriserar ni det?
Ja, jättebra fråga. Nej, men vi har ju 3 listor i rapporten. Mm. Vi har gröna listan och där placerar vi alla bolag som har jämställd representation i ledningsgruppen. Så det betyder att inget kön har mer än 60%, inget kön har under 40%. Så att vi är 40-60 fördelning, vilket klassas som en jämställd fördelning.
Mm. Ja, alltså inte 55, utan 60-40, då är det jämställt.
Precis, det är inom ett jämställt spann kan man säga. 50-50 kan ju vara svårt att uppnå om man till exempel har ett ojämnt antal personer i ledningsgruppen. Mm. Så att 40-60 är fortfarande inom det jämställda spannet.
Mm.
Sen har vi gula listan och där är ju bolagen som har både män och kvinnor representerade men inte är jämställda. Och det är ju 6 av 10 börsbolag som placerar sig där.
Mm.
Och sen har vi röda listan, vilket är bolagen som har 0 kvinnor i ledningsgruppen. Och det är 1/5 av börsens bolag.
Alltså det är fortfarande också ganska många.
Ja.
Är det 20% eller 21%?
Precis.
Jag har tänkt på tidigare år också att ni har gått ganska hårt åt flera bolag som faktiskt har en permanent plats där på den röda listan. Där ni är nästan vana för att de här bolagen ska man undvika.
Mm.
Alltså om man är kvinna och vill göra karriär så undvik de här bolagen.
Absolut, och det står vi fast vid. Tittar vi på röda listan så är det ju främst bolag som har cementerat sig där. Det är ju liksom samma bunt bolag år ut och år in.
Ja, kan du nämna några utav dem?
Ja, men det finns ju ett gäng som firar 10-årsjubileum på listan i år. Jubileum kanske är fel ord att använda, men de har i alla fall inte haft en endaste kvinna i ledningsgruppen de senaste 10 åren.
Mm.
Och där har vi ju exempel som New Wave och OEM International som utöver det också har stora ledningsgrupper bestående av 9 personer var.
Mm.
Men trots det så har de inte lyckats rekrytera en endaste kvinna till ledande position.
Under de här åren.
Under de här 10 åren, ja.
Och New Wave, det är Torsten Jansson till exempel i spetsen där.
Precis.
Men när ni har lyft fram dem, för jag vet att när man har tittat, inte i den här rapporten faktiskt, men i tidigare rapporter, då har ni typ varnat. Ni har ju sagt liksom, vi varnar kvinnor för att söka sig till de här bolagen. Det går uppenbarligen inte att göra karriär. Det har ju stått ganska hårt liksom i rapporten. Vad har ni fått för reaktioner från bolagen när ni har sagt det där?
Ja, men oftast när vi hänger ut bolag på röda listan så menar de att ja, men vi har ju kvinnor representerade. Så att, det är att, vi liksom, att vi avråder kvinnor som söker jobb hos dem, det är liksom befängt. Mm. Men tittar vi på ledningsgrupperna så ser vi ju att kvinnor uppenbarligen inte kan göra karriär på högsta nivå. Så att det vi säger är väl rakt av att om karriär är en ambition för en kvinna så ska man ju inte söka sig till det bolaget. För uppenbarligen kan man inte ta sig upp till högsta nivå.
Okay. Men det är ju också några då som har varit klassiker och varit på den här röda listan i många 9 år kanske då, som ändå har lämnat den nu, eller hur? Liksom i år. Vad hittar vi där för något?
Ja, men absolut, vi lyfter ju också väldigt gärna goda exempel utöver att vi hänger ut dem som är dåliga. Och där har vi till exempel NQuest och Novotech som båda har tagit steget upp på den gula listan i år efter att ha befunnit sig på röda listan sedan Albright grundades 2011.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Det är ju lite binärt också, bra och dåligt. Sådär. Hur tänker du kring, är det så bra om det kommer kvinnor på ledningsnivå till exempel? Eller varför är det så bra?
Precis, varför jobbar vi för de här frågorna? Ah. Nej, men vi är övertygade om att blandade grupper faktiskt fattar bättre beslut. Mm. Så att det är inte bara en fråga om rättvisa utan att vi vet att det finns studier som kopplar mångfald till både bättre beslutsfattande, till innovation, till kreativitet. Så att det är det vi försöker lyfta, att det här är ju för bolagens eget bästa. Att mångfald kan vara ett väldigt liksom, kraftfullt verktyg för att optimera organisationen.
Ja, okej. Okay. Ja, och hur ska man då göra om man har ett bolag man känner det här, vi lyckas inte särskilt bra med jämställdhet. Vi, år efter år hamnar vi på den här röda listan och vi försöker uppmuntra, vi kommer inte riktigt vidare.
Nej, liksom. Precis. Ja, men, som tur är så finns det ju faktiskt forskning som har tittat på exakt det här. Där man tittat på så här, vilka insatser funkar och vad funkar inte. För att de allra flesta bolag vi på Albright kommer i kontakt med vill ju jobba med de här frågorna. Men det är just hur det här huvudet, hur gör man då som man fastnar på?
Mm.
Så det viktigaste där är ju att börja med att faktiskt titta på den egna organisationen och titta vad det finns för utmaningar och möjligheter hos just er. Många bolag börjar i fel ände, att man kanske rekryterar in kvinnor för att det saknas kvinnor, men de här personerna lämnar lika fort för att det inte finns en kultur på plats där de till exempel kan göra karriär. Så att först titta på, så här, är det rekrytering vi har problem med? Är det befordringar som vi har problem med? Är det kulturen? Gör analysen först. Sätt sen in relevanta liksom åtgärder för att åtgärda det. Och det är också superviktigt att se till att man har avsatt tid och pengar för det här arbetet. För att jämställdhet sköter inte sig självt bara för att man säger att det är viktigt. Utan man måste ju liksom jobba med det som med vilken affärsfråga som helst. Och till slut så är det också väldigt viktigt att ha mätbara och tidsbestämda mål för det arbete som bedrivs, så att man faktiskt vet att man når upp till det som man ämnar och klarar av.
Jag har personligen följt den affärsjuridiska branschen ganska länge, som har brottats med att det är få kvinnor som blir delägare i bolagen, men det är, har blivit en kvinnodominerad bransch med åren. Så att, och jag vet inte hur många år jag har följt den här branschen, kanske 15 år eller någonting. Men för ungefär 10 år sedan så gjorde jag intervjuer med de som var managing partners, alltså vd:ar. Och många av dem tänkte så här: det är så många kvinnor här som kommer in nu, så att det kommer lösa sig. Alltså rent matematiskt så finns det ju så många kvinnor att välja bland här nu. Och en vanlig kommentar var: men ring mig om 5 år, för då ska vi se att det här liksom matematiskt ungefär har löst sig. Och sen så, å andra sidan, fanns det ett gäng som började arbeta med de här frågorna strukturellt. Och det jag kan se nu när jag har följt en enskild bransch, det är att skillnaderna, det börjar bli ganska stora skillnader mellan de som sa då att de arbetar strukturerat med det här och de som tänkte och på allvar också trodde att det här skulle lösa sig liksom av sig självt ungefär. Har du någon tanke om att man måste arbeta strukturerat för att det ska hända någonting?
Absolut. Jag kan gissa att det var de som jobbade strukturerat som kanske också hade ökat.
Ja, ja, men så är det. Ja. Alltså nu är det kanske så där, de som arbetade strukturerat, det är Cederqvist till exempel, en sån byrå. De ligger ungefär, var tredje är kvinna nu. Och de som arbetar mindre strukturerat, och jag vågar faktiskt inte säga vilka det är, men där är det ungefär som det var tidigare, 10% liksom.
Precis. Ja, men det där är ju faktiskt en väldigt vanlig bortförklaring eller myt som vi ofta möter på Allbright. Att man säger att, ja, men sen när vi ser fler kvinnor plugga till exempel ekonomi eller fler kvinnor liksom jobba inom den här branschen, då kommer vi också lösa det problemet med tiden.
Ja.
Men problemet är ju att kvinnor har varit i majoritet på universitet sedan 70-talet.
Ja.
Kvinnor har också varit i majoritet på ekonomutbildningar sedan början av 90-talet.
Mm.
Det finns jättemycket kompetenta kvinnor där ute. Problemet är inte där, utan problemet ligger i att de faktiskt inte når de här höga posterna på grund av saker som oseriösa rekryteringsprocesser eller kompisbefordringar eller allt annat som kan stå i vägen. Så att det är därför man måste jobba strukturerat, för det är inte ett problem som kommer lösa sig själv. Och det är ju faktiskt intressant, för att vi granskade ju några av Sveriges största techbolag för något år sedan.
Mm.
Och där var ju vår förhoppning att så här, det här är ju unga bolag, alltså många av dem hade inte mer än 10 år på nacken. Man tänker att de också har unga och fräscha värderingar.
Det känns moderna allmänt sett.
Ja, precis, precis. Men det vi såg där var ju att det är tyvärr samma mönster inom de bolagen som vi ser inom näringslivet i stort. Och såklart, vi alla lever ju i samma samhälle, så att vi alla påverkas ju av de strukturer som finns på samhällelig nivå.
Mm.
Så att det är därför man måste jobba strukturerat.
Men om man ska göra det då, och om man tänker så här: ärligt talat, vi håller på med köp och sälj eller shipping, eller vi hinner inte sätta oss med det här liksom en vanlig, alltså vi hinner inte, hur ska man ens få in det där i den dagliga verksamheten som måste rulla på?
Precis. Ja, men jag tror att det är där man måste liksom tänka om, att skifta fokus från att det här liksom är en typ rättvisefråga eller en fråga som man jobbar med, ja, men så här, för att det ser bra ut eller för man ska, och skifta fokus till att så här, men det här är faktiskt en fråga vi måste jobba med för gör att vi ser att bolag präglade av mångfald också lockar till sig en bredare kompetens. Så att man har liksom lättare att rekrytera brett, få in mer kompetenta personer som olika bakgrunder. Och liksom så här, allt det här, det är ju en affärsstrategisk fråga. Det är där man måste tänka om. Och på samma sätt som man avsätter tid till att liksom sitta med budget, så måste man avsätta tid till att sitta med liksom mångfaldsarbetet, för att i långa loppet så vinner bolaget på det.
Ni lyfter ju fram också ett bolag, Kinnevik, som är ett väldigt, och nu använder jag dina termer, ett gott exempel, binärt, vad det gäller mångfaldsfrågor. Berätta hur ni har resonerat där. Mm,
absolut. Kinnevik tycker jag är väldigt intressanta, just för att de har visat att man faktiskt kan göra stora förändringar på väldigt kort tid. Vi intervjuade deras vd, Georgi Ganev, och han har jobbat på Kinnevik sedan 2018, så det är inte särskilt länge.
Han kom från Dustin, vet jag.
Precis, precis. Och han kom till Kinnevik och såg att så här, oj, ja, som många finansföretag så är det här ett väldigt mansdominerat bolag. Så att alltså, tänker man på liksom hur mycket kompetenta kvinnor som finns där ute, så känns det ju inte logiskt att man kanske har den bästa kompetensen på plats om det bara är män som jobbar på ett företag, utan det är den här blandningen man vill åt. Så att då satte de sig och började jobba väldigt strukturerat med de här frågorna, apropå det vi pratade om. Och det första de gjorde var ju att de satte fram ett ramverk för vad är det egentligen vi vill uppnå. Och i det här ramverket så stod bland annat att de ville ha jämn könsfördelning internt, organisationen igenom. I det här ramverket stod också att de ville ha jämn könsfördelning bland sina portföljbolag. De öronmärkte en del av sin investeringsbudget till bolag grundade av kvinnor. Och de bedömer också ledare utifrån deras mångfalds- och inkluderingsarbete. Så att det är också kopplat till saker som liksom ersättning. Och när de satte den här strukturen så märkte de väldigt snabbt att de uppnådde de flesta av deras mål i förtid. Så att nu har det ju bara gått 3 år, men de har nästan uppnått samtliga mål. Och det de också gör är ju att de pekar ju inte bara liksom med hela handen, utan de hjälper ju bolag. De hjälper sina portföljbolag med att till exempel hitta kompetenta kvinnor till styrelseplatser. De hjälper andra bolag inom branschen genom till exempel workshops eller utbildningar. De utbildar sina egna medarbetare i de här frågorna. För att oftast så är det ju först när kunskapen höjs som man märker att oj, vår investeringsprocess var inte så inkluderande som vi först trodde. Så att de jobbar väldigt strukturerat med de här frågorna. Därför tycker vi att de är ett väldigt gott exempel att lyfta.
Men jag tänker också på Kinnevik, för jag vet att jag en gång intervjuade en som heter Anna Stenberg som grundade Women Executive Search. Och jag vet att hon började faktiskt på Kinnevik en gång i tiden med det här. Alltså även om frågan på något sätt verkar ny, så vet jag att man har ändå haft den här frågan på bordet även så här tidigare. Mm. Liksom. Och sen så vet jag att man plockar in henne nu att hon ska fortsätta det här arbetet vidare som en så här nyckelperson. För en sak som jag kommer ihåg att hon sa till mig, det var också att man ska inte bara titta på, vi har pratat om ledningsgrupper nu och vi har pratat om vd:ar, men hon pratade också om chefer på olika positioner. Och hon pratade om något som kallas för the pink ghetto. Är det ett bekant begrepp?
Ja, absolut. Det är ju någonting vi också ser liksom inom ledningsgrupperna. Mm. Att även om vi i stort ser att kvinnorna ökar, så ser vi ju också att det finns 2 vitt skilda reservat i ledningsgrupperna för män och kvinnor. Mm. Vi ser att 7 av 8 vd:er i näringslivet är män. Vi ser att 8 av 10 HR-chefer är kvinnor. Mm. Så att man ser att det finns väldigt olika karriärvägar för män och kvinnor inom näringslivet. Mm. Och det är ju ett problem för att det, om man tänker på de här liksom riktiga maktposterna som vd, det är väldigt sällan man går från en HR-chefsroll vidare till en vd-roll. Mm. Så att så länge liksom kvinnor främst jobbar på stabsposter som HR eller kommunikation, så kommer vi liksom inte se den här ökningen av kvinnor på vd-roller. Mm. Så därför är det väldigt positivt att vi ser en ökning av kvinnor i roller med resultatansvar på linjeposterna. Mm. Och det ser vi även i årets rapport. Mm. Men ja, det är väldigt vanligt Och att man till exempel tittar på områden som teknik internt. Och där kanske det finns liksom en överdel eller en övervikt av män. Och kanske också män med internationell bakgrund. Medan man tittar på funktioner som till exempel HR så är det ju främst kvinnor.
Mm. För The Pink Ghetto, det är till exempel HR, kommunikation och sådär. Ja, för jag vet också, precis som du säger, att liksom om man kommer från en roll med och varit chef för pengar, och då är det lättare att man sen klättrar vidare till vd-posten. Så därför är det viktigt för bolag att se vilka chefer har vi på vilka platser.
Absolut, ja. Absolut. Och att det inte räcker med att säga att vi har 40-60 organisationen igenom. Okej, men hur ser rollfördelningarna ut? Hur ser det faktiskt ut inom sig HR-funktionen eller inom tekniska roller? För det är oftast där man ser snedfördelningen.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Nu när du har jobbat med det här länge, vad har du, eller du har varit på Allbright i 3 år ungefär. Vad har du slagits av under den här tiden när du har jobbat med det här, de här frågorna? Ni kommer med er mest positiva rapport någonsin. Men finns det något som liksom du tycker så här, detta är ändå helt otroligt, eller detta är något som... Ja.
Ja, men det som jag har överraskats av positivt är ju att jag upplever att det finns en vilja hos många bolag att faktiskt jobba med de här frågorna. Mm. Jag vet att när Allbright grundades för 10 år sedan så var det inte så många bolag som faktiskt tyckte att det här var viktiga frågor.
Mm.
Så att det tycker jag är positivt, att så här, man har i alla fall kommit upp till den kompetensnivån att man tycker att det här är viktiga frågor, och till och med att många bolag förstår varför det är viktigt att jobba med mångfald.
Mm.
Sen går det ju fortfarande väldigt långsamt. Tittar man i ett 10-årsperspektiv så ser man ju att det händer saker. Men tittar man liksom år för år så är det ju oftast en ökning på kanske 1 procentenhet eller kanske 2 i år när vi har haft en hög liksom ökning. Så att i dagens tempo så kommer ju inte ledningsgrupperna bli jämställda förrän 2042. Vilket är 20 år fram i tiden. Så att det går ju för långsamt.
Och i så fall ser man ju framför sig en liksom linjär utveckling. Om den här utvecklingen håller i sig, då är den ju hyfsat liksom linjär.
Mm.
Är det något, baserar man, kan man tänka sig att det finns linjära utvecklingar?
Nej, men precis. Men det vi baserat siffran på är att vi har tittat på utvecklingen de senaste 10 åren. Liksom ungefär hur har det legat? Och om den fortsätter i samma takt så var det 2042. Men det ska också sägas att för något år sedan när utvecklingen var liksom lite mer linjär och gick lite snabbare tempo, då var året 2040.
Mm.
Så att vi har ju faktiskt backat även där. Och det handlar ju om att vi förra året hade det här katastrofåret när det liksom stannade av på många fronter.
Mm. Om vi då ser till olika branscher så är det fortsatt en bransch som ligger i topp vad gäller både ledning och styrelse. Och det är fastighetsbranschen. Där är av ledningarna så är 40% kvinnor. Det är jämställt.
Mm. Det är jämställt.
Och styrelse 36, nästan jämställt.
Ja, men precis, det är i alla fall på god väg. När man, fastighetsbranschen vet, jag har jobbat väldigt strukturerat med de här frågorna. Och det de har gjort är ju också att de inte bara liksom suttit på sin kammare och tittat på det egna bolaget, utan att det finns en väldigt stark samverkan mellan olika bolag där man faktiskt ses och liksom träffas och bara så här kommer överens om hur man ska jobba med de här bolagen.
Ja, och de är sammanflätade också på något vis.
Exakt, exakt. Och man jobbar ju också med branschorganisationer som Fastigo. Det finns ju liksom ett stort engagemang för de här frågorna, vilket faktiskt och även har gett resultat. Och fastighetsbranschen låg ju runt 20% kvinnor i ledningsgrupperna för 10 år sedan.
Mm.
Så att de har ju fördubblat antalet ledarkvinnor.
Mm.
Och de säger ju också att det mycket beror på att det är en bransch. De lider av kompetensbrist. De har liksom inte utrymme att diskriminera, utan de måste se till att de liksom har rätt kompetens på rätt plats och vänder på varje sten för att hitta rätt person. Och därför har de också lyckats med att få till den här jämställda fördelningen.
Mm. Om jag ska säga dem i ordning då, hur branscherna ser ut. Så är fastighet i topp, sen kommer konsumenttjänster, hälsovård, finans, konsumentvaror, kommunikation, industri, material, teknologi, energi, och sen sist så kommer kraftförsörjning. Så om vi tittar på dem som ligger då längst ner, jag vill också prata lite om finans faktiskt, men om vi tittar på dem som kommer längst ner, teknologi, energi och kraftförsörjning, har du någon teori om varför, ja, kraftförsörjning har ju 0% kvinnor i ledningsgruppen, alltså jag kan tänka mig att också snitt, att de drar ner snittet så här generellt, men har du någon teori om varför vissa hamnar sist? Det är också samma branscher som hamnar sist.
Det är samma branscher som hamnar sist år efter år. Ja. Och ja, men, det vi kan se är ju att det inte sker någon utveckling. Och det jag saknar är väl kanske mycket av den här liksom branschsamverkan som vi ser inom fastighetsbranschen. Att så här, nej, men nu tar vi tag i den här frågan och försöker förändra. Och uppenbarligen så har vi placerat kraftförsörjning sist i våra listor, alltså de senaste åren. Det har kanske sjätte eller sjunde året i rad som de faktiskt har 0% kvinnor i ledningsgrupperna. Så att uppenbarligen så hjälper det inte att, att liksom endast hänga ut, utan där är det ju något annat som behöver ske. Det behöver komma till insikt om varför de ska jobba med de här frågorna.
Mm. Och samma med energi, eller?
Ja, precis. De är ju liksom lite hand i hand, kraftförsörjning och energi. Mm.
Mm. Om man då ser till finans så är det ju, vi har ju haft många kvinnor som har varit vd för stora banker till exempel. Hur ser det ut nu? Bonusen är borta och...
Precis. Ja, men Handelsbanken.
Annika Falk.
Ja, precis. Handelsbanken har vi kvar. Och...
Ja, ja, Carina där.
Ja, ja. Precis. Ja. Nej, men det man kan säga om finansbranschen är väl att det finns ju många kvinnor inom finansbranschen. Mm. Men tidigare har ju problemet varit att de har ofta befunnit sig på de här ingångsnivåerna och haft väldigt svårt att ta sig upp på de här ledande posterna. Mm. Men nu finns det ju så pass stor övervikt av kvinnor. Det här är också en, liksom de har jobbat strategiskt med de här frågorna för att öka andelen kvinnor på högsta nivå. Så att vi ser att det faktiskt går framåt även där. Men ett större problem inom finansbranschen är ju mångfalden. Och där har vi ju sett många granskningar under året som exempelvis visat att personer som har väldigt framgångsrika internationella karriärer inte ens blir kallade till intervju i Sverige för att man tittar på kompetens på ett väldigt snävt sätt. Att man ska ha gått på vissa specifika prestigeskolor. Man ska helst ha liksom personer i sitt nätverk som redan jobbar på de här finansiella institutionerna. Och därför går man bett på den här mångfaldsaspekten. Men där vet jag också att många bolag har utlovat krafttag för att förändra.
Om man inte då är vanlig vit man. Mm. Och så känner man, jag är på ett bolag och det ser ut så här. För vi pratar om vad bolagen kan göra.
Mm.
Och jag tycker tidigare man har hört att man ska välja sin chef.
Mm.
Men vad tycker du man som person ska göra då?
Ja, men som, alltså, som anställd då?
Ja, ifall du är på kraftförsörjningsbolag. Mm.
Ja, precis. Ja, men det är att våga prata om de här frågorna. Att våga fråga sina chefer, okej, men nu ser det ju uppenbarligen ut så här. Jag jobbar här, min ambition är ju att jag vill göra karriär. Hur arbetar ni för att öka jämställdheten på högsta nivå? Eller hur arbetar ni för att se till att alla medarbetare har samma möjligheter att göra karriär? Så att faktiskt liksom våga ta upp den här diskussionen. För att oftast vill ju inte företaget jag arbetar på förlora dig som medarbetare. De har ju anställt dig av en anledning för att de ser kompetensen i dig.
Så de har ju också investerat massa tid i mig.
Exakt. Och det kan man ju också säga att varje gång en person slutar och man måste liksom lära upp en ny person så kostar det ju företaget uppemot 500 000 kronor i liksom tid och upplärning. Så att det är liksom en väldigt smart idé att ta hand om de medarbetarna som man har. Och faktiskt lyssna när de tar upp sådana här ämnen. Och de majoriteten av bolagen, det är bra att våga prata om de här frågorna. För att det kan ju också liksom få chefer att tänka till kring frågor som de kanske inte har funderat över.
Nu ska jag säga något lite klyschigt där, som en fördom. Kanske en fördom. Men finns det en risk när bolag börjar se till mångfald och rekrytering att man då inte tar de bästa?
Det är också en klyscha, eller vad kan man säga? Ja. Det är liksom en fördom som finns. Vi brukar få höra att mångfald är jätteviktigt, men det viktigaste är kompetensen.
Mm.
Som att det skulle vara motsatsförhållanden.
Ja.
Det är det ju inte. Nej, men vi har åsikten att så här, mångfald är ju ett sätt att spetsa kompetensen. Har man mångfald så liksom letar man bredare. Du får folk av olika ålder, kön, bakgrund. Då ökar chansen att man liksom tar sig an problem ur olika synfallsvinklar. Det kan ofta liksom både hjälpa till med innovation och kreativitet. Så att det är liksom inga motsatsförhållanden. Vilket vissa försöker få det till. Att, men vi tänker ju bara på liksom kompetens och meriter. Ja, men tittar man på hur det ser ut inom näringslivet idag, där till exempel Tittar man på cheferna så har 9 av 10 svensk bakgrund och närmare 3 av 4 chefer är män. Samtidigt som vi vet att liksom kvinnor är väldigt hög kompetens och samtidigt som vi vet att de med utländsk bakgrund studerar vidare i samma utsträckning som de med svensk bakgrund. Så att uppenbarligen tar vi inte vara på den kompetens som finns där ute.
Mm, du menar så kan man inte resonera riktigt som jag...
Alltså det är inte motsatsförhållande. Det...
Nej. Ja, men det är ju en vanlig sak man hör.
Absolut,
liksom.
Absolut.
Ja. Och då, liksom man tittar i rapporter, då är det så här målsätt, mät och utbilda. Mm. Du har varit inne på det här lite grann. Vem ska sitta och göra det här? Är det en HR-fråga? Liksom? Eller hur?
Inte bara. HR har ju oftast väldigt hög kompetens i de här frågorna. Mm. Men det måste vara vd som är högst ansvarig över det här arbetet. För att det visar att det här är en fråga som är viktig för hela organisationen. Inte en fråga som kvinnor eller minoriteter ansvarar för att driva själva. Mm. Så att vd måste liksom, vara huvudansvarig över arbetet och visa att så här, det här är en prioriterad fråga.
Mm. Och sista då, om vi jämför med fjolårets rapport, då var det liksom fler börsbolag utan kvinnor i topp. Det var stagnation och det såg ganska så där mörkt ut. Var det som vi pratade om innan, så här linjär, liksom att det här går bara uppåt. Om man nästa år liksom går tillbaka, det är ju ändå, det kan ju förändras bara så här, om 10 bolag tappar lite grann så kan saker och ting ändras. Vad liksom blir ni, kommer det en till sån här då, liksom ganska dyster blick på hur det ser ut, eller hur...
Vi hoppas ju inte det. Vi har liksom inget egen intresse av att utmåla näringslivet som dåligt, utan vi vill ju visa med statistik hur det faktiskt ser ut idag. Mm. För statistik kan vara ett väldigt kraftigt verktyg för att visa, men så här ser det ut. Mm. Vill vi att det ska se ut på det här sättet? Nej, förmodligen inte, men då kan vi arbeta för att förändra. Och det ska också sägas att efter fjolårets rapport, där vi faktiskt såg en ökning av bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen, då tog Nasdaq faktiskt krafttag om de här frågorna. De sa, nej men så här kan det inte se ut. Så att under året så har de erbjudit utbildning i mångfald och jämställdhetsfrågor till alla börsnoterade bolag. För att visa varför det är viktigt att arbeta med det här. Så att uppenbarligen kan statistik också liksom fungera som en eld i baken. Att så här, nej men vi kan inte ha fler bolag som saknar kvinnor på högsta nivå. Nej men då måste vi göra någonting.
Jag säger tack till dig, Maja Inkela, talesperson för stiftelsen Allbright. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
Stort tack!
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rothstein. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!